välkomna till podden Poddning och utveckling, även känd som Commute-podden. Idag har jag med mig Luisa Tjuck Johansson.
Nästan
rätt.
Sutch Johansson
var det, förlåt. Ja. Du jobbar som tjänstedesigner på en organisation, eller ja, en del av landstinget Värmland som heter Experium Lab.
Det stämmer.
Skulle du vilja börja med att berätta lite om Experium Lab för de som inte känner till det?
Absolut. Experium Lab startade i landstinget i Värmland för snart 3,5 år sedan. Bakgrunden är väl att man inom vården behöver bli bättre på att involvera dem vi finns till för. Att bättre förstå våra patienter och vad det är som skapar värde för dem. Och att vi behöver börja se dem också som en resurs i hälso- och sjukvården. Både att de liksom kan vara en resurs i sin egen vård i större utsträckning än vad de är idag, men också en resurs i utvecklingen av våra tjänster. Så Experium Lab, man kan säga, vi brukar säga att vi är ett möte mellan design och vård. Det finns ett litet gäng med designer som jobbar in i vården för att driva designprocesser. Men att vi har lika mycket av att lära av vården som vården har att lära av oss. Så det är det här mötet. Och eftersom vi jobbar med nya arbetssätt och nya metoder, då behöver vi reflektera, vi behöver lära. Så det, därför det är ett labb. Och som sagt, vi har funnits i 3,5 år nu. Så vid årsskiftet blev vi en permanent verksamhet som stöttar det här arbetet med att involvera patienter i utvecklingen av vården. Så vi driver olika typer av projekt med verksamheter och mer strategiska projekt också, som rör sig gränslandet egentligen utanför landstinget.
Vilka professioner är det som jobbar på Experium Lab? Är det bara tjänstedesigners, eller har ni någon koppling till kärnverksamheten i Experium Lab? Eller jobbar ni på konsultativt utåt, eller hur funkar det?
Nej, vi har koppling till kärnverksamheten. Från början, så när vi var ett projekt, så var vi lite mer fria och hade lite löst placerade i landstinget. Sedan vi blev en permanent verksamhet så har vi nu också, tillhör vi nu utvecklingsenheten i landstinget, vilket gör att vi har börjat också överbrygga och samarbeta mer med den typen av kompetenser som finns där. I själva Experium Lab så är vi 4 stycken tjänstedesigner idag och ett antal, 2-3 projektledare, utvecklingsledare som har varit med sedan starten. Jag skulle säga att de är nästan som designer idag, men de har varit intresserade för det här arbetssättet och sett hur de kan använda det i sitt vanliga jobb med verksamheterna.
Och det här med tjänstedesign, för den som inte känner till, vad är tjänstedesign? Du behöver inte ha en extremt lång utläggning om det, men hur skulle man kortfattat kunna beskriva just tjänstedesign-termen?
Ja, men kan vi kalla det tjänstedesign eller kalla det design, men design är ju ett sätt att utveckla någonting med användaren i fokus. Och inom vården pratar vi väldigt mycket om att vi måste bli personcentrerade, vi måste bli bättre på att förstå våra användare. Och det är just det design alltid sätter fokus på, att försöka förstå behoven innan vi börjar skapa lösningar. Så vi lägger mycket tid på att ta oss ut och använda etnografiska metoder för att förstå patienter eller medborgares behov och upplevelser och erfarenheter och ta med det som ett utgångspunkt för att förstå behoven bättre och sedan skapa lösningar tillsammans.
Så tanken är egentligen att man ska försöka frångå kanske det mer varulogiska producerandet av välfärdstjänster. Det vill säga att vi ska inte jobba utifrån att trimma våra egna processer, för det kan vi göra i all oändlighet, de kanske blir superbra, men vi har inte ställt oss den grundläggande frågan, och det alltså, är detta
värdefullt
för den som tar emot dem, eller är de bara supereffektiva?
Ja, men exakt. Vi tenderar ju vara ganska introverta och titta på våra egna verksamheter och verksamhetsprocesser och behov och sådär, och kanske inte så mycket som vad vi skapar för värde och hur det värdeskapandet sker. Och inom vården, det är väldigt mycket, man pratar väldigt mycket produktion, vilket jag blev alldeles förfasad över när jag började där, för det är ju människor vi jobbar med, inte varor i en fabrik på det sättet, utan värdet skapas ju när patienter och vi är ju faktiskt bara patienter en väldigt liten del av tiden, av vår, så att det blir så fel att kalla folk patienter, så jag brukar säga individer eller personer, men möter vården. Det är ju då tillsammans vi skapar ett värde som förhoppningsvis är att jag blir mer hälsosam eller att jag är mer frisk till exempel. Och då måste vi ju förstå mig och mitt liv och vilka resurser jag har. Och det är där tror jag tjänstedesign kommer in, för man har liksom väldigt liksom konkreta metoder och verktyg och processer för att förstå människors liksom verkliga behov.
Men i min värld så har ju Karlstad på något sätt blivit någon form av tjänstelogiken, tjänstedesignens mecka i Sverige. Dels finns det Experilab där som är väldigt, i de här kretsarna i alla fall, välkänd verksamhet som jobbar mycket med och är väldigt kända runt om i Sverige och nationellt också, eller internationellt också. Och sen har vi ju även Karlstad universitet med deras centrum för tjänsteforskning. Kan man säga att det är någon form av tjänstekluster i Karlstad, eller är det bara tillfälligheter att det blir ut så?
Nej, men det måste finnas något samband, tänker jag. Värmland är inte så stort liksom. Och CTF är ju, vad jag tror, världsledande. Ja. Så att jag tänker att det är ju ingen slump om att det är liksom, att det tänket finns ju mycket. Jag tänker där är ju företag som Löfbergs Lila i Karlstad också, som också liksom jobbat med det här att ställa om från ett liksom produktionsföretag som producerar kaffe i förpackningar till ett företag som ser till så att vi får en härlig morgon med kaffe. Alltså att ställa om det här till vad det är för värde vi skapar. Så att det tänket finns ju väldigt mycket i Värmland på alla håll och kanter. Och det, såklart så finns det ett samband till att Experilab har uppstått där också. För man har länge jobbat med design inom liksom förpackningsindustrin och var tidig med att liksom koppla ihop företag och offentlig sektor. I landstinget i Värmland har vi till exempel haft en innovationssluss där man försökt ta medarbetarnas innovationer och också koppla på liksom designprocesser i det. Så man har en ganska lång erfarenhet av att jobba med design. Så det är ingen slump, tror jag, att man har fått in det eller börjat jobba med det så i landstinget.
Men finns någon definition där? För när jag lyssnar och läser om CTF, då, Centrum för tjänsteforskning, så pratar de i stort sett uteslutande om tjänstelogik. Och sen så när man lyssnar på och läser på Experilab så pratar ni nästan uteslutande om tjänstedesign. Och i min värld, en som inte är akademiskt skolad i det här ämnesområdet i alla fall, så tycker jag att man i stort sett pratar om i stort sett samma sak. Jo, men gör man det? Eller varför? Finns det någon definition på de här två begreppen som man borde känna till?
Oj, nu är jag inte heller bara akademisk skola till ett av de här två områdena. Ja. Nej, men det är ju faktiskt två olika områden, men två olika forskningsområden också, tror jag. Så det får nu ha ett sånt battle mellan två forskare för att förstå. Men det, mångt och mycket är det ju samma sak. Designen kommer in med huret, liksom. Det är väl snarare det. Design är oftast liksom en... Jag fokuserar väldigt mycket på görandet. Att hur ställer vi om till att bli det här? Alltså få in tjänstelogiken. Många gånger så vet man inte hur man ska göra det i ett företag, eller så vet man inte heller hur man ska börja involvera medborgare i en kommun eller patienter i ett landsting. Och då är det liksom designen kommer in med.
Men man behöver inte skämmas om man svänger sig med fel term där. Det är inte någon som tar jätteilla upp om inte det är i ett akademiskt sammanhang.
Ett akademiskt sammanhang kanske det kan bli så. Nej, men det finns ju, vi har ju knutit till Experilab också. En av de första, vad heter det, disputerade liksom doktoranderna i liksom den här bryggan mellan tjänstedesign och tjänsteforskning. Så det är Katarina Wetter Edman. Vi tar henne in på nästa podcast.
Men det måste vara väldigt roligt att jobba i det här sammanhanget, kan jag tänka. Alltså det måste kännas som att, eller i min värld så tänker jag att när man bor och verkar i Karlstad så lever man, så kör det med dygnet i någon form av tjänstedesigns utopia. Är det så?
Ja, i den lilla smala gruppen. Men vi är ju faktiskt väldigt mycket ute och jobbar med verksamhet och jobbar med personal och jobbar med patienter. Så det är nog ingen dag som ser den andra lik på landstinget. Du jobbar ju varje dag med att försöka få patienter och personal och förstå varför vi ska göra detta tillsammans och varför detta arbetssättet, vad det kan leda till och hjälpa verksamheterna med. Så det är väldigt spännande.
Men om man skulle kunna bli lite mer konkret så här. Nu har vi pratat väldigt mycket teoretiskt om tjänstedesign och tjänstelogik och försökt beskriva vad det innebär egentligen. Men har du något sånt konkret och tydligt exempel som ni på Experilab har genomfört åt landstinget i Värmland som har blivit en succé? Så att vi kan få lite mer förståelse. Okej, men vad pysslar de egentligen med de här
designerna? Ja, precis. Det beror på vem du frågar, tänker, om succén, vad som är succé eller lycka.
Nej, min värld är egentligen då, du hoppas jag samma er värld, kanske att när faktiskt slutanvändaren har fått en ökat värdeskapande i de tjänsterna de nyttjar av, i form av vård i det här fallet.
Okej, det är bra, för jag skulle säga, eller vad vi ser som lyckade projekt, det är ju såklart att så fort det finns ett lärande i projektet så ser vi det som ett lyckat projekt. För det vi tror också, det är att vi testar på nya saker, och då vet vi aldrig om det kommer bli liksom lyckat liksom, eller om det kommer bli ett projekt som misslyckas. Men det finns alltid ett lärande som är liksom väldigt viktigt för organisationen. Men om jag tänker så här, liksom, när man ser ett konkret resultat, så skulle jag vilja säga det är kanske ett projekt som i slutändan gynnar medborgare och patienter, men det var väldigt mycket ett verksamhetsproblem, och det var här när man gjorde det kallade för provrörsresan. Och det är att det uppstår väldigt många fel när man tar blodprov. Att det hamnar, att blodproven inte går att analysera, eller att det blir något fel etikett på provrören som i slutändan kan göra att patienter får fel diagnoser eller inte diagnoser alls. I slutändan är det i allra högsta grad ett liksom patientproblem. Där gjorde man, följde man helt enkelt provrörets resa genom sjukvården. Liksom, från det att man tas på kanske en verksamhet eller en avdelning till att det transporteras till labb.
Mm.
Och så fick alla personerna som var med för liksom, åka med liksom, och följa provröret.
Mm.
För det man många gånger säger var att vi gör rätt men den där avdelningen gör fel. Men nu fick man en förståelse för hela processen. Man fick förståelse för varför det är viktigt att göra så där, för att sätta etiketten på ett visst sätt. För att det blir lättare när den kommer dit, och då ska den ta så. Och det blev liksom, då fick alla helt plötsligt en samsyn, och alla såg precis så problemet som att det var ett gemensamt problem man skulle lösa, inte någonting som vi skyller mellan avdelningar eller verksamheter. Och då gjorde man också gemensamma liksom, kreativa processer för att hitta idéer och också hur kan vi göra det här bättre. Och då tror jag man landade i ett antal också, det är mer liksom utbildningsinsatser. Där en var till exempel att varje avdelning hade liksom rutiner, men man använde inte dem riktigt, eller de fanns i en pärm, och sen så gjorde man, hade man ändå liksom egna saker man behövde förhålla sig till i avdelning, som gjorde att man kanske inte gjorde dem alltid i samma ordning beroende på var skrivaren stod eller den typen av saker. Så då har man gjort ett koncept att varje avdelning får under en workshop bygga sina egna rutiner för hur vi gör provtagning, och så blir det som ett kontrakt mellan alla på verksamheten. Nu har vi den här liksom rutinen tillsammans, och så gör vi det.
Mm.
Och när det gjort ett antal sådana här, och de här har gjorts på, turnerat runt liksom, väldigt många avdelningar på landstinget har gjort det. Och då har man ju sett drastiska minskningar också i antalet fel som begås liksom, kring provrör. Så det är ett väldigt konkret fel, eller det, konkret lyckat.
Och det är lite, väl, i min, som jag förstår, det är väl lite mer av att trimma processen egentligen, väl. Alltså, i slutändan så får ju brukaren då bättre vård ut genom att han slipper kanske blodprov två eller fyra gånger så.
Men det här handlar också om en kultur att få, ja. Jag tänker att det inte bara handlar om att trimma, utan också öka förståelsen liksom.
Ja.
Det här med att vi skapar en samsyn kring problemen, och vi tar ett gemensamt ägande liksom, och försöker bryta de här barriärerna, de här silosarna som vi många gånger annars jobbar i.
Just det.
Men annars är det,
och lyckades man på något sätt få med hela, för det kan tänka svårigheten i de här sakerna måste bli att få med alla de här tusen olika enheterna och sektionerna, verksamheterna, att faktiskt jobba i samma riktning, och att veta att de känner till varandra och att varför man gör det. Hur jobbar ni med den frågan? För den tycker jag nog är den svåraste när man jobbar med verksamhetsutveckling överlag, att man identifierar någon form av problemställning någonstans i processen, och om det brukar relaterat eller om det är internt eller inte. Så i många fall så kan jag känna lite att när man sen tar det vidare och försöker då minska de här stuprören som du är inne på, så känner de flesta runt omkring att det handlar bara om den här enheten som vill lösa sitt problem. Hur jobbar ni med det? Det är kanske inte en jättekonkret fråga, men jag har tänkt mycket kring det.
Ja, jag vet inte om jag har ett jättebra svar, men vi tänker ju från början att vi ska involvera alla som berörs av en frågeställning, så att alla känner ett ägandeskap kring liksom frågan och ser sin del i det liksom. Så det är väl just det, involveringen och delaktighet. Och då ser vi inte bara delaktighet ifrån att vi ska involvera patienter, utan också liksom, ja, IT-avdelning om det gäller någonting som i framtiden kan landa inom IT, eller om det handlar om alla andra typer av resurser som finns liksom, och personal på olika avdelningar liksom.
Jag var med en sån superspännande grej faktiskt, när jag för något år sedan, när jag var i sjukvården och jag hade brutit foten. Och då landade jag in på en sån akutmottagning i Lund som var överbelastad givetvis, som de alltid är i Skåne nu för tiden.
Mm.
Och då när jag anmälde mig där så fick jag en fråga då, att skulle du vilja vara med i ett projekt här vi håller på med?
Mm.
Vi håller på och följer klienterna, eller patienterna då, som kommer in till vården. Ja, men det låter spännande, så jag hade rätt inte foten, men det lät väl kul.
Mm.
Så då fick jag sån här GPS-tracker-armband runt armen.
Mm.
Och det, jag frågade inte jättenoga, men jag gissade att de då skulle följa mig som patient och i vårdkedjan på något sätt. Och sen då gjorde jag en litet experiment bara för min egen skull. Att när jag lämnade då den här mottagningsenheten och rätt, så gick jag in i nästa, så när jag mottagade nästa så ställde jag någon sån nyfiken fråga kring det här. Och, hur tänker ni kring det här armbandet? Och då visade att efter det hade jag fått det runt armen. För ingen som hade en aning om vad det var för armband jag hade på mig.
Nej.
Och då kan jag tänka att undra hur det gick, det där försöket.
Ja.
För sen det roligaste av allt med detta var att när jag väl sen då ett par timmar senare, eller ganska många timmar senare, var på väg hem. Så när jag precis hade kommit hem nästan när jag skulle parkera, eller jag blev skjutsad då när bilen skulle parkeras. Så fastnade jag med armen på någonting, så kollade jag på det, oj, ja, men det var det armbandet. Det var inte ens som att jag tagit av mig det armbandet, utan...
Nej.
Så jag skulle ändå se den resan när de följer mitt armband, så började det liksom på Ilund och sen slutade liksom ett par timmar senare hemma i mitt hus i Glumslöv. Så.
Ja.
Och då kan jag tänka att det måste bli något litet missförstånd här i kommunikationen.
Precis, ja det måste det verkligen.
Men det kan vara tillfälligt, det kanske var alla andra.
Ja. Men det är också det, liksom, att den kan säkert visa på jättemycket saker, men den förskriver ingenting om dig och dina upplevelser.
Nej.
Och liksom, vad dina tankar och dina rädslor och vad du känner när du är där. Så det blir en väldigt liksom...
Ja.
Smal. Den kan ge liksom indikationer på hur du rör dig, men tid liksom, det är det tappade mänskliga liksom.
Ja, och framförallt när de bor i det här läget kunde de också definiera det slut.
Ja.
Men det var inget, men ja. Det var en liten avvikning där som var lite rolig i sammanhanget. Men det jag tänker på då är det som du har varit här idag för att vi bjöd in dig hit till Helsingborg för ett koncept som heter forskningsfrukostar.
Mm.
Där vi tar in då spännande personer som har något relevant att tillföra som vi tycker kring frågor som rör socialt arbete, digitalisering, social hållbarhet och så vidare. Och då pratade du om idag om en digital lösning som ni på Experilab har jobbat fram tillsammans med första linjen, BUPs första linje i Karlstad.
Mm.
Skulle du kunna dra lite om, berätta lite om det projektet? För det är något som jag tycker är en superspännande lösning.
Mm.
Och som jag tror borde kunna användas väldigt mycket inom det sociala arbetet också.
Ja, absolut. Jag vet inte att jag ska börja, men första linjen i Karlstad startade ju för några år sedan som en helt ny verksamhet. Och där man ville liksom vara en... kunna möta ungdomar som lider av lindrig psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Och i samband med att man startade denna mottagningen i Karlstad så beslutade vi att vi skulle ha ett projekt tillsammans med oss på Experilab. Och egentligen tanken från början var att kan vi skapa en verksamhet som är mer på ungas villkor och få in det redan när vi bygger upp den. Så det hade vi egentligen två spår. Det ena var liksom att titta på att få in nya typer av arbetssätt, så att om man jobbar med att träna personalen där i det här designtänkandet så kan man kanske få in nya sätt att arbeta och nya sätt att också involvera barn och unga liksom kontinuerligt i verksamheten. Och det andra var att det fanns en hypotes om att vi behöver liksom titta på digitala tjänster kring den här mottagningen. Så det vi gjorde det var att hela personalgruppen fick en designutbildning från första början. Och sedan fick två stycken som liksom ville lägga mer tid och energi på att driva den här utvecklingsprocessen fick jobba väldigt nära mig och en kollega under ett års tid. Och då gick vi egentligen ut och försökte undersöka behoven, och vi började liksom väldigt öppet med hur är det att vara ung idag, hur är det att gå i skolan och hur är det att liksom må dåligt, eller vad gör du när du känner att du inte kan sova eller att du får ont i magen eller att du liksom inte riktigt vet hur du mår. Och gjorde olika liksom etnografiska undersökningar i form av intervjuer och observationer, och arrangerade dialoger med olika ungdomsgrupper för att försöka förstå utifrån ett liksom mer tillgänglighetsperspektiv hur man tänker kring att ta kontakt med vården. Och det vi såg var att det fanns ett väldigt stort glapp mellan vad ungdomar vill ha det och vad vården idag erbjuder. På första linjen idag kan man till exempel ringa eller smsa eller komma in på mottagningen för en tid. Men det är väldigt många ungdomar som aldrig ens skulle vilja ringa någon till exempel. Och man vill kunna, det är det här med också med att ringa under kontorstid. Att många gånger kanske det händer på kvällen eller mitt i natten på helgen till exempel.
Det är väl något man identifierat inom BUP, har jag förstått det som. Att det psykiska, den psykiska ohälsan, det psykiska måendet är som ofta som sämst under kvällar, nätter och helger. Och det är ju exakt de tider man inte kan komma i kontakt med sin vårdcentral om inte man då ringer akut liksom in. Men det är sällan man kanske känner att man mår så riktigt risigt så att det är akut psyk man är aktuell för.
Nej, men precis.
Och sen när morgonen kommer eller när måndagen kommer och skolan börjar och man är inne i vardagen, ja, men då tenderar man att...
kanske förtränga
det lite. Eller säga att men det var inte så farligt ändå.
Nej.
Och sen så
kommer det i kappen lite.
Så kommer det i kappen nästa kväll kanske. Och så tänker man väl att ni skulle hitta någon annan sorts ingång som kanske då öppnar upp för
precis.
Andra sidor. Och...
ja, exakt. Och det är lite spännande i det här projektet tycker jag. Det är också att vi har verkligen försökt göra delaktighet på riktigt. Så att vi har haft med ungdomar egentligen också alla beslut vi tagit längs vägen. Så vilka behov är viktigast att vi fokuserar på. Och då var det just det här med liksom tillgängligheten som...
ja, och var inte första, det du berättat för mig innan som jag tycker är väldigt roligt, att första tanken ni kom med till ungdomen var så här, nu kör vi som en BUP-app här, det blir superkul.
Ja.
Och det var inte riktigt rätt svar kanske.
Nej, det var inga ungdomar som egentligen ville ladda ner en app, för de såg liksom att ja, men det är väl ingenting jag kommer göra kontinuerligt, som att man lyssnar på Spotify, någonting man använder dagligen, så kommer man inte använda en första linjen app dagligen. Utan när vi arrangerade ett antal sådana här mer kreativa idégenereringsworkshops där vi både bjöd in ungdomar och politiker och verksamhetsutvecklare och från första linjen. De tillsammans fick börja liksom ta fram idéer och bygga lösningar, så var det idén om ett kontaktsätt där man också kan få liksom hjälp att formulera sig och använda uttrycksformer som är mer bekväma för ungdomar idag. Typ emojis och att man får hjälp med liksom färdiga formuleringar nästan. Man kan tycka, det var någonting vi såg också, att man hade väldigt svårt att sätta ord på saker. Mm. Att man behövde andra sätt att göra det.
Mm. Och då landar det in i någon form av att man kan egentligen genom ett ganska enkelt självskattningsformulär med kopplat till emojis och lite olika sådana slides man kan dra fram och tillbaka, olika spakar. Att man faktiskt kan då skicka in det man tänker och oroar sig för till BUP dygnet runt. Och sen så kopplar man det till sitt mobilnummer.
Ja.
Och sen blir man då kontaktad nästkommande vardag.
Exakt.
Och det som är smart i lösningen som jag ser det är ju att då vet ju BUP redan rätt mycket kring vad det, eller första linjen, förlåt, vad det handlar om sådär och vad det kan...
precis.
Man kan kanske bli... men en nyfiken fråga kring det då, utan att gå för mycket in på tekniken. Så, men funderade ni med ungdomarna kring det här att lämna ut sitt mobilnummer? Vem vet vems mobilnummer man lägger in där, och skulle man kunna så att säga okynnes anmäla, registrera någon annan i det så, eller hur? Det var inte varit snyggt om det.
Nej, det hade det inte.
Det var
liksom...
sämre för att man blir nätmobbad via första linjens app.
Precis. Det har ju varit en ständig fråga och en avvägning. Det är liksom det allra mest säkra, och det som vården självklart vill, det är ju att du ska ha ett bank-ID och du ska logga in.
Men då tappar man säkert en hel del.
En hel del som faktiskt kanske sitter med problem där man inte vill att ett postbrev ska komma hem till föräldrarna. Att man har beställt en kod till bank-ID till exempel. Så det har hela tiden varit en avvägning, och liksom, och man får också väga riskerna såklart. Liksom. Någonstans har vi landat i liksom att den lösningen fungerar nu utifrån liksom de förutsättningarna vi har. Men det här är ju som sagt bara en prototyp också som kommer vidareutvecklas. Då kanske man får bygga in, nu är jag ingen mästare på IT-säkerhet, men jag tänker att det går att bygga in.
Hade ni en sån lösning med, som jag förra gången ni pratade om det, hade ni sett, ni nämnde någonting om att man skulle ha dels sitt mobilnummer, men även ett nickname fick man ange.
Ja.
Är den fortfarande aktuell? Så att man blir uppringd efter att ha upptagen ett eller förslindrag och säger om, hejsan, är det du som är rosa tulpan.
Jo, men det är det. Utan man kan ju skriva, vi har skrivit att bara skriva ditt förnamnet räcker. Men ja, att man egentligen kan skriva vad som helst så länge man...
Ja, det är väl då så. Blir det en check där. Nej, det, inte, ja, det vet jag inte vi pratar om.
Nej, då var det fel, exakt. Förlåt, man så behöver liksom inte använda sitt riktiga namn. Det enda man behöver ha ett sätt att göra kontakten som är utanför själva tjänsten. Liksom.
Och var det tid ligger den här nu? För jag träffade er för ett halvår sedan kanske. Ja, då fattade jag som att den var färdbeslutad i regionfullmäktige att den skulle införas. Eller vart det nu var. Landstingsfullmäktige kanske. Men jag har tittat på den då och då nu och försökt få in, komma in på den här sidan. Men jag har inte lyckats. Så jag bara funderar på min egen webbläsare som har kraschat eller något annat som ligger bakom.
Nej, när vi beta eller betaversionen eller liksom prototypen när den var klar. Då ville ju såklart eller personalen använda den här appen dagen efter. Vilket jag förstår, för den är ju, den gör ju, skapar jättebra värde för användaren i slutändan, så man vill ju få in den. Men och nu måste vi vänta på att beslut har tagits om att det är okej att pilota den, för det är det vi första steg ska göra nu, testa och se om den faktiskt funkar. Vi ska ju inte införa någonting som i slutändan inte liksom gör det vi vill, så då ska vi ha en pilotperiod. Och då har det liksom planerats för den och inväntats beslut. Skrivits projektplan för hur vi ska utvärdera den. Så det är liksom inne i liksom landstingets struktur såklart. Vilket är helt förståeligt. Liksom. Det, man måste ju tänka till både en och två gånger innan man inför nya system också. Så jag har all respekt för att det tar tid. Sen är det ju liksom små detaljer som att om vi hade satt ett namn på den som vi märker nu kanske inte är det bästa namnet. Så det är liksom sådana saker som vi måste göra lite hemläxa på innan den liksom går. Och...
Så när det tid pratar vi nu då?
Det sista jag hörde nu var att det inom ett antal månader eller sådär så finns, ska den finnas faktiskt av piloter och användas av
verksamhet. Och hur länge ska pilotperioden på?
Ja, men det är väl ett halvår ungefär. Mm. Sen utvärderas under den tiden ska vi också titta på hur liksom, kan den vidareutvecklas så att den även kan användas. För nu startar första linjen upp mottagningar både i västra, östra och jag tror norra Värmland. Mm. Så den även kan användas på andra första linjeverksamheter och även ungdomsmottagningarna. För det vi ser är att som ungdom så vet du ju kanske inte riktigt om du ska välja det till ungdomsmottagningen eller till första linjen. Och hade det bara funnits en väg in så hade ju det varit värdefullt.
Och hur ska den utvärderas? Är det ni som gör det eller någon annan som gör det? Eller gör de det själva på första linjen? Eller hur?
Det arbetet är jag faktiskt inte med i, tyvärr. Nej.
Men då om vi tänker nu, för att det är ju väldigt mycket prat om det här med tjänstedesign i kommunal offentlig verksamhet och har varit egentligen under de senaste två, tre åren som jag, i min bild i alla fall, i min lilla flitobubbla finns det mycket prat om det. Vad är din syn på varför har just detta bubblat upp så mycket den senaste tiden? Finns det någon förklaring till varför alla kommuner vill hålla på med tjänstedesign?
Men det, någonstans så finns det ju ett stort behov av att vi behöver göra saker på andra sätt, på nya sätt. Där vi måste liksom hitta sätt för att hur, jag pratade med någon här nere också, att vi vet ju alla att vi ska börja involvera, men vi vet ju inte riktigt hur. Mm. Och där tror jag liksom det har funnits ett stort tomrum som design har kunnat fylla. Mm. Var det började och liksom, det kan jag inte svara på egentligen. Men
min personliga teori som du gärna får tycka till om här, det är ju att i och med att alltså i samband som Apple släppte möjligheten att låta vem som helst göra en app i deras telefon, där någonstans ser jag att där hände någonting, det var ett väldigt så paradigmskifte, ett momentum som man pratar om väldigt mycket just nu.
Precis.
Att där kunde, helt plötsligt så upptäckte man inom näringslivet framförallt att ja, men gud, det finns ju hur många som helst där ute som vill skapa saker på våra plattformar på något sätt. Och sen började det spinna på väldigt mycket kring egentligen all form av framförallt mobilteknik eller digital teknik, så att man såg helt plötsligt brukare, slutkonsumenten som en, inte bara som en konsument utan som en kreatör också.
Precis.
Egentligen. Och jag tänker det har ju då blivit så stort inom den startup-världen, den digitala världen, där man måste knyta där man verkligen vill knyta de här expertanvändarna till sig, de som både är stora användare av det hela men även vill skapa något nytt kring det. Kan det ha någonting, är det är ute och resa om? Jag tror att det har nu ett par år senare då, vad kan det vara sen Apple gjorde detta 7 år sedan kanske? Att det har börjat smitta av sig och man ser det plötsligt att de här som använder våra tjänster är ju faktiskt de som uppenbarligen kan de bäst och mycket bättre än vi kan dem.
Ja, ja, men så tror jag. Då kan det gälla både det digitala och liksom rent mer liksom, ren vård. Liksom. Jag tänker om Sara Riggare som är en, vad man kallar, brukar kalla så spetspatient. Liksom, för man också
någon som har någon form av Parkinson men ägnar sig extremt mycket åt själv.
Egenvård liksom, ja, som egentligen blir en superexpert på sitt eget tillstånd och nästan bättre än en läkare då som tar hand om väldigt många olika typer av sjukdomar, så blir man ju också och dessutom måste man hitta ett sätt för hur kan man liksom stötta dem och sprida liksom den typen av kunskap. Men jag tänker också på det här vi pratar med kring digitala lösningar, så jobbar vi på Experio Lab nu med ett projekt som heter Open for Citizens, som är ett där man tittar på landstingets öppna data. Alltså så här, som ett konkret exempel är väl hur man gjort inom lokaltrafiken i Stockholm, där man ser att det är väldigt många, att SL kanske inte kan göra de tjänsterna så pass bra för alla, att man har öppnat upp det så att fler också kan bidra och utveckla nya typer av tjänster kring trafikappar till exempel. Och man skulle kunna tänka likadant inom vården, liksom, kan vi öppna upp vår data och för de här liksom, experterna där ute till att använda det för att göra bättre tjänster. För saker. Det är ett utforskande projekt som vi håller på just nu, som är lite mer mindre, liksom, handlar om våra interna processer och mer liksom, ut mot medborgarna. Liksom, och se liksom, där vi ska arrangera ett antal hackathons för att se vad man kan göra med den här typen av data. Det är lite spännande.
Men jag tänker att det handlar väl på något sätt om att i slutändan få invånare eller kunden att uppleva det som att det vi erbjuder är egentligen en tjänst, tänker jag. För jag har tänkt mycket kring sådana här saker som ofta landar jag i olika applösningar och olika sådana digitala lösningar. Men en sån lösning som jag tänker mycket kring under de senaste tiden, det är en sån här trafikapp som heter Waze, som jag säkert kanske talas om. Ja. Alltså, för den som inte vet vad det handlar egentligen om en GPS-vägfunktion där man skriver in var man ska någonstans och så får man då en GPS vart man ska åka. Det finns ju miljarder sådana, men den här gör ju det att alla de som är kopplade till den sänder sin data löpande till någon form av sambandscentral. Och eftersom det har blivit så stort att det är miljoner runt om i världen som använder den, och i Sverige är det otroligt många också. Precis. Så blir det en online, man får ju helt kontroll över trafiksituationen, så är det en kö någonstans så får man reda på det långt innan. För att de här, alla som sitter med Waze i sin telefon sänder ju att nu går det sakta här, och då gissar den tills att nu är det en kö här. Eller att den registrerar uppenbarligen, jag har inte fått tur, men när man ute åker ibland så kan man få som höra att om 500 meter står en bil vid vägkanten. Och då gör det, och det är helt otroligt. Och då tänker jag lite att det är på något sätt att man som kund på den, i den appen då, är öppen med att dela med sig av sin data löpande för att, ja, men jag tror inte man tänker så mycket på att andra ska få nytta av den, utan att man själv ska få nytta av den. Så att man ska kunna få en bättre körupplevelse eller en bättre kontroll på hur man ska komma till dit man ska fortast ungefär. Exakt. Kort sagt. Men det jag skulle vilja komma åt är att kan man få invånarna att känna samma förhoppning kring de tjänster som en kommun eller ett landsting erbjuder. Alltså en socialtjänst eller en sjukvårdsorganisation. Skulle kunna, jag tänker, om jag börjar tänka vidare på GPS-tracken jag fick runt armen, nästa steg är att men alla som går runt i det här sjukhuset har ju en telefon på sig som sänder precis vart de befinner sig, exakt hur länge de befinner sig någonstans, i stort sett vad de har för hälsotillstånd också.
Precis.
Hur kan man, finns det en möjlighet att egentligen öppna upp så att patienterna känner samma och socialinvånarna i kommunen känner samma vilja till att dela med sig av all sin data, så att man faktiskt skulle kunna ägna sig åt någon big data-analyser i realtid kring det här. Har ni funnit något kring det?
Då har man sett. Vi är så beyond my liksom, comfort zone. Det tror jag absolut. Men det handlar väl framförallt om att göra det alltså, det är ju, vi är ju Experiment Lab också för den här liksom, att våga experimentera, våga testa nya grejer och göra det på ett sätt som är, liksom blir attraktivt och lustfyllt på något sätt. Jag tror det finns jättestor möjlighet, men jag tror vi måste öka medvetenheten för det första internt kring det här. Jag tror vi är alldeles för långt därifrån idag. Mm. Men vilka är möjligheterna? Liksom? Mm. Jag tror att det är möjligt att göra, men att vi måste börja förstå vad som är möjligt att göra inom vården också, och vilken data. Och
mm. Har ni något problem med att hitta intresserade patienter som är med i de här, eller när ni gjorde den här appen för, eller inte appen, förlåt, den här kring första linjen, så att hitta intresserade ungdomar som vill vara med och på något sätt lägga sitt engagemang i det, och tid och kraft och
det tar. Det är ett mödosamt arbete faktiskt, som tar mer tid än vad man tror om att få med patienter. Jag sitter i ett projekt nu där vi försökt skicka ut lappar för att få med folk i en fokusgrupp till exempel. Folk tackar inte ja till sånt idag. Liksom, man har för mycket och man måste liksom, det handlar mer om man måste bygga relationer med folk för att få dem att bli intresserade. Mm. I första linjen där när vi jobbar med kring appen, så då fick vi ju dels liksom använda verksamhetens kontakter. Vilka tror ni är era besökare som skulle kunna vara intresserade? Kan ni prata med dem och liksom få dem? Och där hade vi liksom sån tur så att det fanns folk som hade uppskattat den här nya verksamheten så mycket att de ville vara med och liksom göra den ännu bättre. Men nu sitter jag i ett annat projekt där jag också jobbar kring äldre, där vi faktiskt, där det har varit jättesvårt att få med, och då har vi ju gjort så att vi nu varje torsdag så går jag och en kollega ut och går stavgång med ett antal äldre anhöriga. Och nu har det ju blivit som att vi får ett par nya vänner, men det är liksom, man liksom måste lägga ner att lägga ner mycket tid och energi, för att det handlar också om att bygga liksom relationer och förtroende, och att vi liksom, att vi delar med oss lika mycket av oss själva som de gör, tror jag.
Det kan också göra med lite att jag tänker framförallt inom det som vi jobbar med här inom socialtjänsten, men kanske även viss del inom hälso- och sjukvården, att man helst inte vill definiera sig som patient eller klient. Nej. För då är det ju per definition negativt. Men man kanske kan, om man kommer runt och tänker att då med tiden så kanske man kan få det att upplevas som en faktisk tjänst och inte som någon form av ja, att det är något positivt laddat ord där man vill ingå, snarare än att definiera att så fort du befinner på sjukhus eller du befinner dig i en socialtjänst, så är det per definition något som inte funkar.
Precis.
Men det måste komma.
Precis, ja, jag håller med. Det är väldigt få som definierar sig som patient hela tiden. Mm. Liksom.
Men man är ju det, tänker jag. På samma sätt som man är en trafikant, förmodligen 24 timmar i dygnet, upplever man sig för att man använder en data till en app som hjälper andra. Mm. Så är det samma sätt, man är en patient, aktiv eller passiv patient dygnet runt, alla dagar om året. Mm. Man är en potentiell klient inom socialtjänsten också egentligen 24 timmar i dygnet. Sen när man är aktiv eller passiv, eller än så länge inte aktiv, det är på något sätt
precis. Något
som framtiden kommer att utvisa.
Ja, men det är väl just det att det finns en, liksom ändå en passivitet liksom, förknippad med att vara patient, att du ligger som i en säng och liksom, läkare och personal går runt dig och du är liksom, ja, men du är mer ett objekt än vad du är en person. Så det är väl lite också den, liksom, det skiftet vi försöker jobba med, och lyfta in personerna också och personers upplevelser. Det gör någonting med oss, det får en drivkraft i utvecklingsarbete som blir väldigt viktig, ser vi i alla fall i de projekten vi jobbar liksom. Och att det förändrar de som är med i projekten väldigt mycket. Det är en sjuksköterska som var med i våra projekt och som tycker att hon alltid har jobbat patientcentrerat, men efter att hon hade varit med i ett av de tidiga projekten vi gjorde, så sa hon att här har förändrat hennes sätt att bemöta patienter för alltid.
Och det är kanske det sättet man kan lyckas nå fram både till patienter, klienter, medarbetare och så vidare, genom att lyckas visa på positiva test, positiva försök som skapar ringar på vattnet, så kan vi kanske flytta det till att vara något negativt, till att vara positivt laddat värdeord, att vara patient eller klient eller kommuninvånare eller vad det kan vara.
Ja, men exakt.
Tusen tack, Louisa.
Tack, det var kul att vara här.
Ja, vi hoppas att vi kan bjuda dig tillbaka till den podden om något år, när vi kan se vad effekten blev av det här.
Precis.
Första linjen.
Men kanske appen även används i Helsingborg idag.
Ja, precis. Jättefint.
Tack så mycket.
Tack så mycket.